av ditt ger vi tillbaka till dig. Ta emot det för Jesu Kristi skull. Amen. Frid kan ju ni känna, jag ska predika. Det som man säger i kloster, peace is for the guests. Låt er förvandlas. Lägg därför bort synden. Det tråkiga med att predika om synden är att jag vet ju precis vad jag pratar om. Och om du undrar hur den här predikan ska gå, Carl var lite orolig. Det kommer både bli bättre och sämre. Men kan vi börja med en liten övning bara för att lägga en grund? Jag vill att ni lägger händerna i knät. Ni blundar och så säger ni tyst till er själva 3 gånger. Jesus älskar mig. 3 gånger. Tack. För om Romarbrevets 8:e kapitel stämmer så handlar inte talet om synd om Guds kärlek till mig. Skälet till att Gud har ett intresse av hur vi lever våra liv, det är någonting helt annat. Så låt oss då läsa texten som jag har fått för dagen. Hebreerbrevet 12, vers 1. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Amen. En del verkar tro att det är en heltidssysselsättning i kyrkan att tala om synden. Då har man nog inte varit i kyrkan på ett tag. Men det finns goda skäl att fundera på vad synden är och vad den gör. Och det tänkte jag göra nu. Jag gjorde en liten ovetenskaplig undersökning i kyrkan för några år sedan. När jag frågade en del av de äldre medlemmarna, vad är det ungdomarna får göra idag som du inte fick göra när du var ung? Och Siv svarade, ha byxor. Gå på bio. Och sen pratade jag med en kvinna igår om en episod som hände henne när hon var 13. Och då sa hon så här, och det lärde jag mig någonting på. Ja, men det var då. Jag tänker inte gräva i det nu. Klokt. Läser vi... Eller ja. Vi kan ju fnissa åt det. Men satte man sådana regler för att man var dum i huvudet? Nej. Det gjorde man inte. Man hade någon slags tanke med det. Det kanske blev väl yvigt, men det fanns en idé. Vi har ju haft markörer. Nu ser jag att sidan 2, den ska ju hit. Så. Vi har ju haft markörer i frikyrkan som är intressanta. Alltså, som man och pingstvän så gjorde man alltid vapenfri tjänst. Man kan ha olika åsikter om det, men det var ändå en tydlig markör. Knut i nacken var ju också en markör. Kanske inte lika tydlig, men ändå. Och de här gränserna har varit olika bra och olika välriktade. Problemet med en del av våra markörer är att de har bara skett på ytan. Och så är det ju fortfarande ibland. Inte bara i mitt liv, gissar jag. Det jag försöker säga är att om man kopplar synden främst till om vi gör vissa handlingar eller inte, att vissa handlingar är felaktiga, så kommer vi bara halvvägs. Vissa handlingar är felaktiga, absolut. Och bara för att något är tillåtet så betyder det inte alltid att det är gott. Det är som att prata med tonåringar om sex. Jag vill ge ett förhållningssätt. De vill ha en karta. Här får jag. Nej. Och då tittade jag på ett exempel om det här. Och det tar jag från islam. Inte för att bråka utan för att det var så extremt. En diskussion på nätet för någon vecka sedan. Mellan Ali Dawa och Mohammed Hijab. om huruvida det är enligt de fyra muslimska rättsskolorna tillåtet att skaffa sig en hemlig fru. Om den frun man nu har inte går med på att man vill skaffa en till. Då kom man fram till att ja, det är tillåtet, men det är kanske inte så smart. Det var bara jag som tyckte det här var intressant. Men vad är då synd om det inte bara är kopplat till vad som är tillåtet eller ej? Och nu kommer jag kanske inte låta så frikyrklig. Klarar ni av det? Är vi fortfarande vänner? Jag frågade fader Stefan från ortodoxa kyrkan och han sa så här. Synd är att göra en utflykt utanför lustgårdens stängsel. Synd är att göra en utflykt utanför lustgårdens stängsel. Och min tolkning är ungefär så här. Att om vi läser berättelsen om Adam och Eva så ser vi hur de sattes i lustgården i paradiset. Och där finns allt vi behöver. Också de gränser vi behöver. Som vi valde att överträda. Russell McLean, en snubbe jag sprang på nätet, han sa så här. Den första frestelsen människan råkade ut för var att fokusera på brist. Varför står det annars? Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken. Sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. Att trädet står mitt i trädgården är inte en oviktig detalj. Adam och Eva var tvungna att passera igenom överflöd för att sträcka sig efter det de tyckte att de saknade. Satan jobbar så. Han kommer att sikta in sig på det vi saknar. Vi har allt vi behöver och mer än så. Men vi nöjer oss inte med det. Och när vi närmar oss det vi inte har tillåtelse till så hör vi ormens röst. Skulle väl Gud ha sagt. Om jag lägger det i mitt eget liv så har jag ibland tanken i bakhuvudet här. Tror jag egentligen, för det tror jag att jag gör, att Gud vill blåsa mig på någonting. Att de där gränserna, de är inte... Han vill blåsa mig på någonting. Det finns gränser. Och de berövar oss ingenting. De berövar oss ingenting. Och det andra fader Stefan sa var hamartia. Att tappa blickfästet. Eller som vi brukar säga i frikyrkan, att missa målet. Och då återvänder vi till texten. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Att arbeta med synden handlar inte främst om att sluta göra saker, även om det gör det också. Det är en fråga om vad som är vårt mål. Livet är inte bara en massa saker som vi ska undvika. Det är en fråga om loppet. Vart är vi på väg? Vad, vilka ska vi bli? Romarbrevet 12. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Och samtidigt så säger Paulus, som hade koll på alla reglerna, jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Större än att lyckas låta bli med något är att bli lik honom. Vill jag bli lik Kristus? Det är uppdraget och gåvan. Nu skriver Magnus Malm: i vår iver att tvätta bort förnedrande syndstämplar har vi anslutit oss till dem som tror att synden är ett passerat stadium i människans utveckling. Istället talar vi om brustenhet och att det är svårt att leva som människa. Och det är det. Så lurar vi människor från andra hållet och har ingenting att ge den som inser sin skuld. Att ta synden på allvar är att ta skulden på allvar. Att ta skulden på allvar är att ta människan på allvar. Det är som att resa henne ur den offerroll som krymper henne till en produkt av omständigheter utanför henne själv. Om nu Gud går med oss, vilket Gud har lovat att han alltid kommer att göra, då bär vi inte det här själv. Augustinus pratar om incurvatus in se. Att vi blir som inkrökta i oss själva. Men frågan är, vad och vilka är vi kallade till att bli? Och nu blir det ännu värre. Jag frågade Peter Halldorf om två meningar om synd och han skrev följande: synd är en felaktig inriktning med blicken. Det var det första. Genom fallet förråder människan sin kontemplativa förmåga. Alltså den som gör att hon ser Guds avbild i sig själv och allt skapat. Synden gör någonting med blicken. Hamartia igen, att tappa blickfästet. Och är det inte det som händer när Petrus går på vattnet? När han släpper blicken från Jesus så börjar han sjunka. När vi gör upp med synden så öppnar vi möjligheten att se och känna igen Guds spår allt mer. Avbilden i oss själva, i andra, i skapelsen. Är inte det en ganska vacker tanke? Är det inte en ganska stor tanke? Texten igen. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Synden är något som i alla fall i förlängningen tynger. Något som ansätter oss. Något vi behöver befrias ifrån. Den lovar oss alltid mer än den håller. Den lurar oss varenda gång. Och synonymer till att ansätta är attackera, plåga, pressa, tvinga, ofreda, bestorma, hetsa, pina, sätta åt, besvära, oroa. Inget av det är något som vi önskar mer av. Sen tror jag att syndabegreppet fyller en viktigare funktion för att jag ska hålla koll på mig själv än för att jag ska hålla koll på andra. När vi riktar in oss på andra människors gärningar så har historien visat att vi blir ganska hemska människor. Alla har syndat och gått miste om härligheten. I en bemärkelse så är synden det mest demokratiska vi har. Och om Gud har förlåtit oss, då är det verkligen dags att släppa. Slår man upp bibelappen idag så är det första som dök upp är psalm 32, vers 8. Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd. Min blick ska följa dig. Och jag började med att prata om Romarbrevet 8. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. När man gör påskvandringen på Bjärka Säby, som jag har gjort, och Bea, tror jag, så läser man Claudels påskvandring. Och han pratar om de tre syndafallen. Det första syndafallet, alltså det oväntade plötsliga. Det bara blev fel. Det andra, det man gör av fri vilja, trött på allting. Och det tredje, det som heter förtvivlan. Att ta tag i sin synd är inte att kräla i stoftet. Det är att resa på sig. Att sträcka på sig igen. Vi kan hålla tillbaka oss själva genom att vägra inse att vi är förlåtna. Och så hämtar vi upp gamla oförrätter i glömskans hav fast de har hamnat där för att stanna där. Två diken med synden. Vi tror att det är allting. Vi tror att det är ingenting. Paul von Martens skriver att få förlåtelse är inte att själv täcka över ett sår. Det är att glömma sitt sår berörd av Guds barmhärtighet. Att få förlåtelse är inte att själv täcka över ett sår. Det är att glömma sitt sår berörd av Guds barmhärtighet. Först möttes Gud och den misshandlade på vägen. Sedan möttes Gud och våldsmannen på Golgata. Jag hade en mentor som hette Hans. Som tyvärr dog 58 år gammal under en löptur, inflammation i hjärtklaffarna. Och han brukar ställa frågan så här: kan du synda? Är du glad för det? Vi testar. Kan du synda? Är du glad för det? Otroligt dålig respons. Nu vet jag att vi är dubbelallslutna, så vi är bara till hälften pingst. Jag försöker igen. Kan du synda? Är du glad för det? Jo. Alltså att vi kan, att vi har förmågan, en del av människans höghet. Djur kan inte synda, men människan kan synda. Talet om synd är inte ett tal om hur dåliga vi är. Talet om synd är hur långt vi kan komma tillsammans med Gud. Inte för min skull, för att jag ska vara så fantastisk, utan för din skull. Jag slutar med ett citat igen av Paul von Martens. Jag läste förr. Ni får leva med det. Bernt Mårtensson talade i radion om Guds förmåga att glömma. Tänk hur snopet det måste vara att infinna sig präglad av alla sina synder och tillkortakommanden och märka att han har glömt dem helt. Hans bild av oss kan vara en annan än vår egen. Kan avvika mycket till vår fördel. Att ta tag i synden är att resa på sig. Han säger följ mig. Han säger följ mig. Det skulle bli otroligt onyanserat om jag fortsatte. Jag hoppas att jag genom att tala så här har hjälpt till och gett något litet annat perspektiv på synden. För att folk tror att det handlar om att trycka ner sig själv. Det gör det inte. Det handlar om att räta upp sig själv. Och lyssnar vi på reklam, en synd för människor över 50, det är att äta något med mycket kalorier. Nej, det är inte så. Att få förlåtelse är inte att själv täcka över ett sår. Det är att glömma sitt sår berörd av Guds barmhärtighet. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen.